Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Riktigt glad att ha med mig Daniel Drano i lurarna. Hur mår du?
Skitbra Kevin, hur mår du själv?
Jag mår bra, jag kan verkligen inte klaga. Och jag fick ju precis reda på innan vi tryckte på räck att du har ett till namn som man känner igen dig inom Chelsea-kretsarna, nämligen Donny.
Ja, ja, det stämmer, det stämmer. Det är ett nick jag går under också. När jag för många herrans år sedan registrerade mig på Svenska Fans Forum. Jag tror det är, ja, det är kanske 15-20 år sedan någonting. Så var det nicket som har följt med mig sedan dess. I början så när jag skrev för Chelsea så undertecknade jag också med Donny. Men av någon anledning så började jag använda mitt riktiga namn efter ett tag. Men ja, nej, det är korrekt uppnosat.
Hur kommer det sig Donny? Är det koppling till Daniel då eller hade du, fanns det något annat där?
Det är så här, tramsigt är det att jag tyckte och tycker väldigt mycket om Johnny Depp som skådespelare. Och han gör en fantastisk karaktär i Donny Brasco. Som jag tycker är en av världens bästa filmer. Så på den vägen är det. Sen så har det utvecklats till CFC Donny och lite andra varianter på det. Men det är där någonstans det började. Och så sen så Donny Joanno lät rätt coolt också. Så att ja, istället för Daniel Joanno. Så att ja. Lite på den vägen är det.
Härligt, lite bakgrundsinformation här, ja, om dig också. Det är trevligt, det gillar vi. Varför inte? När vi spelar in det här är klockan lite mer än vanligt. Chelsea har precis spelat borta mot PAOK i den första Europa League-matchen. Hur känns det efter domarna blåst av den här matchen?
Det känns bra, förutom att jag flög på att Rangers gjorde mål mot Villarreal i slutet så att mitt tips sprack, för att jag hade nämligen tvåan i Chelsea också till 1,65 tror jag. Men om man bara ser till Chelsea-matchen så känns det bra, för att jag anade en viss underskattning, och jag tror inte det är helt lätt att åka ner till Thessaloniki och spela fotboll inför den väldigt engagerade publiken som är där. Och PAOK har inte något sådär jättebred erfarenhet av att spela i Europa heller, så att det var verkligen de var taggade till tårna. Och så det faktum att Chelsea lämnade en del spelare som man ändå får betrakta som nyckelspelare hemma också, gjorde att det kändes som att det kanske skulle kunna ligga lite underskattning i luften. Men så som matchen spelades av så kunde man faktiskt inte märka det. Kanske lite grann i den allra sista avslutande delen, att man, jag tycker man ju ser när ett lag på någon nivå underskattar ett annat lag, då tar man inte avsluten kanske direkt, utan man väntar gärna tills man får ett extra lite bättre läge. Och så var det väl kanske lite grann, men jag tycker inte man ska gnälla överlag. Det var en del nya ansikten i startelvan som inte spelat någonting. Tänker kanske på Andreas Christensen främst som tog plats i mitt försvar. Att även Zappa Costa som har fått mycket sparsamt med speltid spelade från start. Och Chelsea gjorde det bra, vann till slut med 1-0, men borde ha gjort fler mål. Och 1-0 är alltid bräckligt. Men så som matchen såg ut så kändes det aldrig riktigt som att PAOK kunde hota faktiskt. Så att det är en bra start på detta Europa-äventyr. Men man märker ju också att Chelsea, jag ska inte säga inte ta det på allvar, men att det är liksom Premier League som man går för i år om man vill. Tar man sig vidare från gruppspelet så kanske det hettar till på en annan nivå i Europa. Men och det kommer man förmodligen göra med den gruppen vi har fått också. Så att, men att man kommer inte liksom gå in 150% för liksom att vinna med 10-0 i varje match i gruppspelet. Nej, det kommer man inte göra.
Men det är ändå en styrka, och jag tycker det är härligt på ett sätt som du är inne på. Man märker att man kanske inte sätter sina... Man vilar bland annat Hazard, han får stanna hemma i London och ta det lugnt. Det tycker jag också är skönt med tanke på att man har ju ändå en bra trupp som ska kunna klara av den här gruppen. Alltså nu fick till exempel Ross Barkley spela från start och gjorde bland annat en assist. Vi fick se, som du är inne på, Christensen, Zappa Costa. Jag tycker det är härligt av Sarri att han ändå tar det direkta valet och visar tydligt. Nu ska ni få chansen här, och nu ska vi upp till bevis och spela.
Ja, för samtidigt så kan man ju argumentera för att man kanske borde ha roterat ännu mer. Det är många i Chelsea supporterled nu som skrek efter att Ruben Loftus-Cheek borde ha fått starta. Och man hade gärna sett Callum Hudson-Odoi i alla fall tagit en bänkplats. Eller kanske att Tammy Abraham skulle också varit involverad i truppen på något sätt. Varför att Morata gör ju plattfall återigen, alltså det nej, det är inte helt men där gjorde jag för sig bort mig, för Tammy Abraham är ju utlånad, kom jag precis på, men att man hade kanske dratt på lite mer just med ungdomarna, att man, som sagt, framförallt Ruben Loftus-Cheek som visade en ganska hög högsta nivå förra året i Crystal Palace, och som det har varit rätt mycket skriverier om hans vilken roll han har i Chelsea i år, va? Och som det är just nu så verkar det inte som att han ens har liksom någon given roll, en given plats på bänken, va? Så, och ja, idag fick han ju en plats på bänken, man fick inte ens hoppa in, va? Och så att det är inte så att man skiter i det helt heller, det är det jag menar, att man visar ändå lite grann att det är rotation, men det är måttlig rotation, för att det är ändå en turnering som, ja, det innebär en titel i slutändan. Och visst, nu är det rätt många bra lag som är med, men ja, den är inte helt utom räckhåll, den här titeln, och då kanske man ändå bör satsa lite grann på det sådär. Så att, lite balansgång.
Och sen kan man ju också understryka, det här var en bortamatch, du var inne på det är inte lätt att åka ner till Grekland och spela mot med ett starkt hemmastöd där. Man kommer att ha hemmamatcherna när man möter bland annat Vide och Bate, och där kanske som du är inne på, får då dessa unga spelare chansen från start istället.
Ja, precis.
Och när man har spelat in poängen, så det känns ju som att Sarri gör det här på ett smart sätt. Och jag vill återigen understryka, jag tycker det är riktigt härligt att se hur han tar beslutet. Inte bara för att jag har en viss Hazard i mitt fantasylag, men att han tar beslutet och bara låter en största stjärna stanna hemma och ta hand om sig själv med tanke på det tuffa spelschemat som väntar.
Det var inte bara han heller som fick stanna hemma. David Luiz och Kovacic också. Precis. Som inte ens gjorde resan liksom. Och, nej, men det är som du säger. Och ska man säga det ur ett större perspektiv. Och där tycker jag att Sarri faktiskt har... han har fått mitt förtroende där. Att det verkar vara en väldigt planerande och väldigt liksom... studerande tränare, va? Och jag tror att han har nog lätt att se saker och ting ur ett större perspektiv, för att så är det, vad det kommer fler matcher. Europa League är en köttig turnering, och det är många matcher i Europa League. Carling Cup, det kanske inte heter ens en gång längre, men Ligakuppen i alla fall börjar ju nästa vecka också. eller om 2 veckor här, vi har match mot Liverpool, va? Och när den rullar igång sen så, efter jul, så kommer FA-cupen igång, va? Så att, alltså, det är väldigt många matcher och det kommer finnas chanser för ynglingarna att visa upp sig. Carabao Cup heter det nu för tiden, jag googlade upp det lite snabbt. Cup, ja, precis. Mm. Warrington Cup, kärt namn har många namn, kärt barn har många namn.
Verkligen, det byts och trixas där varje år, känns det som. Mm.
Men ligacupen i alla fall, den har vi mot Liverpool den 26.
Nästa vecka.
Precis. Ja.
Så precis. Att, mm. Och det kommer vi komma in på, men heter det bara för er lyssnare redan nu, är det ju härnäst West Ham i ligan, sen är Liverpool i kuppen, sen är Liverpool i ligan, mm. och därefter är det Vidi i Europa League. Så det är ju, som ni hör, de nästa 3 matcherna, det är ett derby och 2 tuffa matcher mot Liverpool som man definitivt kommer vilja vinna, eller i alla fall ta poäng på.
Ja, och nu kommer de snabbt, sen så efter Vidi så är det ju Southampton bara 3 dagar, alltså matcherna är ju liksom med 3-4 dagars mellanrum nu fram till och med landslagsuppehållet efter den 7 oktober eller vad det nu blir. Så ja, det är rätt många matcher och det är där det blir intressant. Att för att i år så pratar man ju om, jag vet inte ifall du hade tänkt att komma in på det lite senare kanske, men då kan jag hoppa till det redan nu, att man pratar i år om ett Chelsea med en bred trupp. Och experterna, de engelska experterna som kommenterade Park mot Chelsea idag, och så pratade just om den här problematiken man har i Chelsea nu när Fabregas då har kommit tillbaka som skada och att man har så många bra spelare. Och jag menar, vilket sken man kan kasta på en viss sak och en viss situation bara från ena året till det andra. Vi hade en tränare här förra året som pratade om hur tunn trupp han hade förra året, och det är egentligen ingenting som har förändrats. Det är liksom samma spelare. Jo visst, vi har bytt målvakt och vi har fått in Jorginho mer eller mindre. Det är det som har hänt liksom. Jag har Kovacic också på lån, blivit av med några sådär. Men alltså helt plötsligt så har vi ett problem att vi har många talangfulla spelare på varje position. Det är i de liksom tongångarna det här Chelsea har inlett. Och alltså, goes to show ju att förändringens vind kan liksom blåsa på ganska så snabbt och hårt ibland, va? Här har Chelsea nu inlett ligan med 5 vinster. Man har spelat ganska bra fotboll, eller jag skulle vilja argumentera för att man har spelat jättebra fotboll. Och så helt plötsligt så börjar man prata liksom i helt andra ordalag. Och också liksom hur man kan liksom påverka den diskussionen i en viss riktning. Vad har man en tränare som en hel säsong gnäller över hur dåliga spelare han har mer eller mindre? Ja, det är klart att det sätter en viss prägel på den säsongen också, va? Och ja, det är en intressant händelseutveckling. Det är väl värt att poängtera.
Det är verkligen, du sätter verkligen fingret på någonting här som är väldigt intressant. Och det är också roligt att se då Sarri som har tränat ett Napoli med kanske lite mindre resurser och spelare som inte är lika kända profiler. Och hur han då tar hand om det här Chelsea med dessa profiler som Conte då i sitt fall tycker det saknas för mycket, att han verkligen får fram så mycket mer, och med då Jorginho som en av sommarens stora nyförvärv till Chelsea, navet i det hela som får det här att rulla och fungera. Man får se en David Luiz i backlinjen tillsammans med Rüdiger bilda mittbackslå som har fungerat bra hittills, och sen en Hazard som vi har varit inne på tidigare är, ja, jag tycker att han har gått nästa steg. Under VM när han bar binden för Belgien tycker jag att han bar en viss gloria över sig, och nu när han är i Chelsea är det samma sak där. Han är mannen som ska avgöra, och i mina ögon är det den bästa spelaren i Premier League just nu. All respekt till Kevin De Bruyne som är skadad nu, all respekt till Salah som heter det, gjorde en grym fjolårssäsong. Men jag tycker Hazard har genom de senaste åren hela tiden hållit en hög nivå, och nu känns det som att han har tagit nästa steg för att verkligen utmana och komma upp på den här Messi-Ronaldo-nivån som är lite omänsklig, tycker jag.
Ja, nej, jag håller med. Han har haft en väldigt stark inledning. Sen vi som har följt honom här sen på väldigt noga håll sen 2012 när han anslöt, vi vet ju om att hans hans högsta nivå är väldigt hög. Och så sen så måste han ju också, jag tror att Sarri har en del i det också, att han spelar i en helt annan, det är en helt annan fotboll Chelsea spelar i år kontra förra året och förra året. Och den passar Hazard bättre när han får röra sig mer fritt, när han får liksom inte bara ligga på enbart på kontringar utan får vara med och bygga upp spelet. Och just det här med att Sarri proklamerar ett kortpassningsspel och ett dominerande av bollinnehavet och hålla bollen på marken, och att alla ska liksom, man ska flytta boxen rätt mycket, va? Att många, man ska röra sig mycket och spela sig förbi, spela fint, spela liksom rolig fotboll, variera med långbollar och sådär också, va? men inte lika mycket att det ska vara 11 man på egen plan halva, sjunka lågt och sen liksom snabbt ställa om. Där kunde, i den modellen kunde Hazard absolut också liksom glimta till och komma till sin rätt lite då. Men här blir han involverad i spelet på ett annat sätt. Har blivit, vi ska få ju säga att det är tidigt in på säsongen också när vi pratar i de här termerna, så likadant som vi måste prata om att spelarna ska ha tålamod, de som inte får spela, det är en lång säsong. Ruben Loftus-Cheek kommer få chansen att visa upp sig. Ja, och så vidare och så vidare, så måste vi också ha klart för oss att Chelsea kan mycket väl dippa, va? Och det finns frågetecken fortfarande satta över vissa grejer både i Sarris filosofi och i truppen, va? Som inte går att svara på bara så här efter 5 Premier League omgångar så att det vi pratar om här och nu är ju hur Chelsea har presterat det här inledningsvis, och då ser det ju onekligen bra ut, men vi behöver inte heller ropa ut Hazard till ligans bästa spelare för att det ska avgöras någon gång i sent i maj eller juni. Precis. Eller vad det nu blir.
Alltså det här är bara känslan av det jag tycker, vad som har byggts upp och att han har visat som fin start på säsongen och hela. Så det blir verkligen en utmaning för honom och för Chelsea att se om han kan hålla uppe det här. Och om han gör det skulle det vara rätt så magiskt, med tanke på att det har varit så mycket snack om att han kanske ska gå till Real Madrid, eller ja, det har ryktats om det i alla fall, och att han då slutligen ändå bestämde sig för att stanna. Och det har en större innebörd, tycker jag, på det hela, och jag tycker det är en väldigt fin story att en sån spelare då stannar och gör det här laget ännu bättre.
Vi får hoppas att han kritar på nytt också. Bara liksom, det är ju min stora, inte bara min, men många Chelsea-supportrar stora mardröm att han gör nu som Courtois här, va? För att han har ju, i somras hade han 2 år kvar på kontraktet, till jul har han 1,5 år kvar på kontraktet. Det händer liksom ingenting med hans kontrakt snart, va? Så kan han mycket väl liksom att det blir ungefär samma situation som det blev med Courtois. Gjorde han inte snyggt, va? När man sätter sig i den positionen att man liksom inte gå in i förhandling med klubben förrän det redan är för sent, va? Och då måste Chelsea agera bara på någon dag, och då får man liksom ta det budet som finns, annars så går han gratis nästa år. Och att få så lite pengar som vi fick, vad var det, 30-35 miljoner pund för Courtois, det är ju, alltså det är liksom skrattretande.
Det är en smäll i ansiktet.
Och, ja, det är det, verkligen. Och då ställer ju man sig frågan om det är värt att kanske man skulle ha släppt Hazard för kanske närmare 150-200 miljoner pund. Något sånt kanske i somras, ifall nu det intresset fanns, det vet man inte heller. Men alltså, han kommer ju absolut inte vara värd de pengarna nästa sommar när han bara har 1 år kvar på kontraktet. Det är ett väldigt crucial år det där. Så att det är en frågeställning vi tampas med. Vi Chelsea-supportrar, vi vill ju bara att han ska liksom skriva på ett nytt 5-årskontrakt, dedikera sin framtid till klubben, bli den här legenden som han kommer bli ifall han nu väl gör det, som kommer att hyllas med de allra, allra, allra främsta i Chelsea-ledet liksom, av legender. Han kommer vara i samma rum som Terry, Lampard, Drogba. Men ja, det är frågan ifall han gör det. Och där, ja, det är lite oroväckande att tänka i de banorna.
Verkligen, ja, jag förstår det. Det är en oviss framtid, men ja, den lever, den får se helt enkelt. Om vi avrundar PAOK bara där, tog upp där, det nämnde du också innan vi spelade in. Det var ju lite en banderoll som togs upp. Lite politiskt inblandning som fotbollen nu för tiden också är. Det var ju, om jag inte helt misstår mig, stod det Macedonia is one and only and it's here.
Mm.
Hur, vad ligger bakom det, vet du det?
Ja, i egenskap av halvgrek som jag är. Så det är ju en infekterad konflikt egentligen om namnet Makedonien. Det har alltid varit mellan då Grekland och Fyrom, eller Former Yugoslavian Republic of Macedonia, som det egentligen heter, men som man slarvar med allt mer att uttala då hela namnet, förutom typ i Eurovision sammanhang där är man väldigt noga med av någon anledning. Men den blossar upp lite fram och tillbaks vem som har rätt till det här namnet, och den här diskussionen blossades ju upp också på forumet i samband med att matchen slutade på vårt forum på Svenska Fans, och det finns några som ställde frågan, är det ett makedonskt lag vi möter, vad handlar det här om? Och vi fick några korrekta svar faktiskt, att Makedonien är då både ett land på Balkan och en region i Grekland. Men ska man vara helt då korrekt, så har det aldrig alltså hetat bara Makedonien. Det har alltid hetat den här bokstavskombinationen framför, att Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Och den här konflikten har ju eskalerat, och i somras så, och jag är nästan säker på att man har ju börjat prata med varandra om det här problematiken kring namnet, för att båda regionerna av olika anledningar gör anspråk på den. Men för att göra en jättestor lång historia lite kortare, så har man faktiskt kommit fram till att man ska döpa om det de flesta känner som Makedonien, alltså den jugoslaviska republiken, till Nordmakedonien, bara för att göra grekerna lite mer till lags, va? För ja, det har med Alexander den stora att göra, och att precis där han liksom föddes och växte upp, den delen ligger ju fortfarande i Grekland, va? Så att man har nått någon form av kompromiss som egentligen ingen av ställena är nöjda med. Men, så Makedonien kommer byta namn, eller har bytt namn till Nordmakedonien, eller det är Makedonien som man känner det till, och delen i Grekland kommer fortfarande heta Makedonien. Och Thessaloniki då, alltså Greklands näst största stad, ligger då i den här delen. Kan jag också lägga till att mina farföräldrar och min pappa då kommer från den här delen då i Grekland, som ligger i norra Grekland. Och min farmor fortfarande i livet, så att vi åker ju dit ofta och hälsar på. Och där är man ju ganska noga med att man är liksom i det grekiska Makedonien. Därav den här banderollen idag då, att man ville då visa för världen att Makedonien är här i Grekland. Det är vi som är de riktiga makedonerna. Sen så kan jag tycka att all den här typ av liksom nationalism och patriotism är lite löjligt, och speciellt när man liksom blandar in det i klubbsammanhang, i fotbollsmässiga klubbsammanhang, så tycker jag att det kanske inte riktigt hör hemma där. Och jag är ju själv, min pappa är från Polen, min pappa från Grekland, jag är född i Sverige, så att jag är väldigt liksom försiktig med, genom att när man ska liksom uttrycka sig i såna här politiska sammanhang, och tycker inte att man bör göra det liksom. Man kan vara stolt över många saker, man får jättegärna vara stolt över sin nationalitet också, va? Men för mig är inte det viktigaste i alla fall, så att lite mindre sånt, men det hade att göra med i alla fall, för att göra ett långt resonemang något kort. Nu blev det lite längre än vad jag hade tänkt mig ändå, men jag märkte att det var lite krångligare än vad jag hade det i mitt huvud att få ut också. Men,
jag tycker det är jättebra. Mm. En liten historielektion också, en det är liten, viktigt, det är nyttigt. En liten
historielektion, ja. Mm.
Mm. Helt rätt. Mm. Om vi återvänder till då Chelsea och dess spel, tycker jag bara det är roligt att poängtera här. Vi har varit inne på dem tidigare. Hazard har gjort 5 matcher, 5 mål. Vi har bland annat också Alonso som har gjort 4 assist på 6 matcher. Jag tycker det är riktigt roligt att se att dessa spelare tar för sig. Och sen samtidigt en spelare som jag personligen tänkte, varför går han dit? Och lite infekterat med tanke på vilken klubb han kom ifrån. Det är ju självklart Oliver Giroud jag pratar om. Och nu när han blev så hyllad senast av Hazard också, med tanke på att han beskrev honom, du kan säkert veta mer ordagrant, men någonting i stil med en av världens bästa anfallare i någon, i den av...
Mm, jag tror han sa en av världens bästa targetspelare.
En av världens bästa targetspelare.
Ja, och ja, det var ju... Det var ju stora ord alltså.
Verkligen.
Mm. Men vad han säger i den intervjun där, mer eller mindre, tycker jag, vad man kan utläsa är, eller utläsa, det är ju utläsa, fy fan. Så fel det kan bli ibland. Det är sent som sagt. Men det man kan utläsa ur den intervjun är att han mer eller mindre säger att han hellre spelar med Giroud. Det är jag, ja, den tolkningen jag gör. Han nämner ju i slutet i den intervjun att ja, det är bra att vi har två stycken så fantastiska anfallare som kan ge oss lite olika sådär. Men just den här extremhyllningen till en Giroud som gjorde sin första start, gjorde han va, tror jag. Men en som inte har figurerat särskilt mycket i alla fall, inledningsvis. Ja, det talas i tydliga språk tycker jag faktiskt. Så att, och Giroud spelade ju fram Hazard till hans
två
båda
till med,
ja, precis, hans båda spelmål. Han gjorde ett mål på straff också. Och i den rollen som targetspelare, så ja, det, alltså, Giroud kan också göra plattmatcher. Men här senast mot Cardiff var han riktigt bra. Var det enda som saknades var ett mål. Men han stångades. Jag tror inte han förlorade en nickduell. Han kan ju hålla i bollen, det kan ju inte Morata. Alltså, Morata idag också mot PAOK gör en bedrövlig match alltså. Han inleder förvisso pikt, och så, sen så har han någon nick som stryker stolpen, och så missar han två, tre lägen till, och så tänker man att ja, nej, men då blir, och sen så bara blir han sämre och sämre, och så rullar bollarna ifrån honom, och så trillar han, och så vinner han inte en nickduell, och så kan man inte spela upp på honom för att han springer offside, och när han väl får bollen så studsar han ifrån honom. Skitdålig teknik, dålig boll touch. Nej, för mig så, jag hoppas verkligen att Giroud får lite mer förtroende från start framöver faktiskt.
Det känns ju verkligen som det som du är inne på där. Tre assist nu på fyra matcher, två senast i helgen mot Cardiff. Hazard gjorde hattrick då, var ju personligen extra glad, som är inne på FPL, på fantasy. Har ju honom som kapten, jag fyllde år på lördagen där också, så det var man ju riktigt nöjd över.
Ja,
det.
Ja.
Då grattar man Hazard lite extra.
Jag kan tänka mig.
Men om man kommer till spelet då, jag tycker det är väldigt beundransvärt av en sån spelare. Han är ju också äldre, han är ju, hur gammal är han nu? 31 ungefär tror jag.
Giroud. Ja.
Och han visade ju även under VM att... Man hånade ju honom, och jag var en av dem, på ett sätt, att han gör inga mål. Han gör inte, men när man tittar bortom det, han ger så mycket mer till laget. Han gav, i VM gav han ju både Mbappé och Griezmann utrymme. Nu i Chelsea ger han Hazard det han behöver. Och jag tycker det är verkligen riktigt roligt att se en anfallare som har hela tiden kritiserats för det mesta i Arsenal, kommer till Chelsea, får den här lite nystarten, och det känns nästan som en riktig supervärvning. Ändå om inte han är den profilen som, ja, ska man ta en Hazard eller Ronaldo, men han är en pusselbit som verkligen kan ge Chelsea något nytt och viktigt.
Han är en väldigt ödmjuk kille också. Han finner sig nog i att liksom, han har ju nött rätt mycket bänk i sina dagar, va? Så att han finner sig nog i att konkurrera om den här anfallsplatsen. Men när han gick från Arsenal så var det ju väldigt många, både hans lagkamrater och tränare då, Arsene Wenger, som hyllade honom som en riktig ja, för hans sportsmanship och för hans liksom kämpaglöd och för hans engagemang på träningar och så vidare. Så att nej, den var också, det var inte en sån värvning som jättemycket made sense när den väl inträffade där i januari. Men nej, men jag håller med, det kan han fortsätta på inslagen väg, för att, ska vi vara helt ärliga, alltså, han, det är inte alltid han är så här, och jag håller väl inte riktigt med Hazard när han säger att han är liksom världens bästa targetspelare.
Lite att ta i.
Ja, det är lite att ta i. Men han besitter de kvaliteterna, och när han är bra som han var mot Cardiff, då är han riktigt bra, va? Och i synnerhet nu när jag börjar tröttna ordentligt på Morata, så får man jättegärna spela in Giroud lite mer, det tycker jag.
Jag måste fråga en spelare som verkligen, jag pratade med en vän här senast, han nämnde hans namn och sa att han gjorde nog världens sämsta flytt någonsin. Eller någonsin är lite hårda ord, men Danny Drinkwater. 30 minuter Community Shield och sen har helt borta, var, existerar han eller?
Han har varit på bänken någon match, nej men det är tufft där på Chelseas mittfält, så är det ju. Det, han konkurrerar ju om tre platser och det, ja,
det känns ju som att Sarri har ju självklart Kanté, Jorginho och Kovacic före där och sen yeah. även...
Ja, så sen har han ju Barkley, Ruben Loftus-Cheek framför också, va? Och dessutom så är nu Fabregas tillbaka som skada. Så han har egentligen alltså dubbla uppsättningar, sen kommer den i Drinkwater, skulle jag tro, i liksom the, vad säger man, hierarkin. Och nej, den... jag vet om att Sarri sa någonting i stil med också att när innan säsongen drog igång att han egentligen hade velat banta truppen lite mer, och jag undrar inte om han kände då att här på mitten, för att han hade nog en tydlig idé om att han behöver kanske, man brukar ju säga att man behöver två stycken startelver liksom, och så kanske någon yngling till liksom som kan, ja precis. Men så att alltså 22 spelare sådär, 23-24, men just här på att vi har sju ganska bra spelare som konkurrerar om tre mittfältspositioner, och ska vi vara helt ärliga så konkurrerar fem spelare om en position, för att
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kanté och Jorginho är självskrivna i det där mittfältet, va? Så att det är egentligen en spelare, och den verkar Kovacic har gjort det bra när han har fått spela. Och direkt när han kom till, det blev en sån, vi var inne på det i en podd tidigare, att det blev liksom ett lite av ett dubbeläggat svärd när han kom. Va? För ena sidan visste man om att han skulle tillföra kvalitet. Å andra sidan så visste man också om att det var ett lån. Så att man gillar inte att hamna i den situationen. Jag gillar inte att hamna i den situationen som Chelsea sport. Att jag vill liksom inte, jag vill sitta och hoppas att han gör det lagom bra. För att gör han det för bra så kommer bara Real Madrid knipa tillbaka honom. Men man vill ändå att han ska göra det tillräckligt bra för att liksom han ska göra, bidra till laget och sådär. Va? Så att det blir en jättekonstig situation. Och det är lite där vi har hamnat nu med Kovacic. Man vill ju att det ska... att han ska göra det bra, han gör det bra, va? Men ja, och så bara skjuter man på den här problematiken som kommer förr eller senare när nästa sommar kommer. Nu pratar ju Kovacic i termer om att han är väldigt nöjd över den här övergången och att han är väldigt glad över att vara i Chelsea, men det man har läst sig till så finns det liksom ingen köpoption. Sen om man har någon annan gentleman's agreement eller någonting med Real Madrid, det låter jag vara osagt, men ja, det är bara på grund av att Kovacic har snackat i de termerna och lagt ut på Instagram att han tackar Real Madrid för den här tiden, alltså nästan liksom farväl. Ja, precis, sådär, va? Så att man hoppas ju att han, och då är det ju en helt annan situation, va? Men ska han komma in från Real Madrid, vi ska liksom utveckla honom i en av världens, ett av världens bästa lag i världens bästa liga, på bekostnad av då Ruben Loftus-Cheek till exempel, ja, då är det inte lika roligt längre när man ser det från den vinkeln. Så att, ja, dubbelägat indeed.
Ja, verkligen. Det är, ja, krångligt där. Krångligt läge.
Ja, men sen efter det så är det alltså som du var inne på, Ross Barkley som också har gjort det bra. Han var skitduktig idag mot Park. Alltså han har verkligen lagt in en växt. Ja, mycket fin spelare. Jag har liksom inte sett det förrän den här säsongen. Jag tycker han har gjort det skitbra de matcherna han fått spela. Och efter det så har vi Fabregas då, som kom in idag. Satt väl inte någon jätteprägel på sitt inhopp, kunde inte riktigt visa exakt vad han går för, men vi vet om att det är en bra fotbollsspelare också liksom. Ruben Loftus-Cheek som sagt, och så sen Danny Drinkwater som förmodligen kommer få väldigt sparsamt med speltid.
Mm. Ja, det är spännande, men det är roligt också när man tittar på åldrarna på det här. Vi har Ross Barkley på 24, vi har Loftus-Cheek på 22, vi har Jorginho på 26, Kanté är nu lite äldre, 27, och sen Cesc Fabregas på 31. Så det är ju, det känns som man har både rutinen och den här, inte unga talanger, men det ser väldigt lovande ut för en framtid också. Det är inget som kommer försvinna efter en säsong.
Nej, jag tror det. Och återigen så kan man koppla tillbaka lite grann till det vi pratade om precis i början av det här poddavsnittet. Att helt plötsligt så har vi en bred trupp. Och att bara prata i de termerna känns ju väldigt intressant. Speciellt hur baserat på hur tongångarna gick förra året.
Mm. Verkligen. Om vi blickar nu lite framåt. West Ham till helgen och sen Liverpool två gånger. En gång Ligacupen och en gång Premier League. Och tabellmässigt i ligan är det Chelsea på första plats på 15 pinnar. Liverpool på andra plats på 15 pinnar med ett mål. Alltså en lite sämre målskillnad rättare sagt. Och sen har man City där på 13 och Watford på 12. Hur känns det?
Men det känns bra baserat på inledningen som sagt. Vi har den tuffaste matchen vi har ju spelat, den vann vi mot Arsenal med uddamålet. Och där tycker jag ändå man kunde se lite grann Chelseas svagheter. Jag tror att nu när du rabblar tabellen så där, så tror jag inte att det kommer sluta så. Nu vill jag inte låta allt för pessimistisk, men någonting säger mig att det här Chelsea laget har sina svagheter, och de finns framförallt försvarsmässigt och förmodligen målvaktsmässigt också. Kepa är inte Courtois. Jag höjde ett varningens finger för det innan säsongen drog igång, och jag har ingen anledning att backa på det fram tills nu. Han har väl inte gjort bort sig, men han har inte heller övertygat. Han agerar osäkert, han går inte ut och plockar några bollar på inlägg. Han ser väldigt liten ut. Och jag dömer inte ut honom för all framtid. Men i den liksom fysiska formen han är i nu och det han har visat här inledningsvis, så finns det all anledning att oroa sig för målvaktspositionen. Och vi kan bara kolla liksom på De Gea i United, hur många liksom poäng han själv räddar för dem varje jäkla match nu senast också. Vilka var det? United mötte nu senast?
Watford
precis, ja, när han gör en kanonräddning på nick i allra sista slutskedet. Och, en riktigt bra målvakt behöver man för att gå riktigt långt, och jag tror inte vi har det tyvärr i år, att han är sådär yppersta världsklass. Så där är jag lite osäker. Jag tror, även om vi har, tycker jag, en bra trupp och en bra bredd, så är inte heller truppen lika bra som Manchester Citys, och den är förmodligen inte lika bra som Liverpools heller, skulle jag tro. Så att jag, mitt utgångstips att Manchester City kommer klara detta sett över hela säsongen står jag fast vid. Och jag tror att kan vi vara med och hota så är det helt fantastiskt. Men det hade inte förvånat mig. Eller jag tror att City vinner. Och jag tycker att även att Liverpool, så bra de spelar mot PSG nu här i veckan, igår blir det väl. Ja, det var väldigt imponerande. Det var jätteimponerande. Så att vi ska möta dem nu här inom kort i två matcher. Och det kanske kommer att staka ut vägen lite grann. Det blir väldigt två intressanta väldigt intressanta möten.
Speciellt som du är inne på, ett Liverpool som har visat att man har en ny växel både i bredd och spets, känns det som. Så det blir riktigt intressant och spännande att se, men i alla fall bra som vi är inne på. Jag tror när vi spelade in senast, då var du siktigt inställd på en CL-plats med Chelsea. Och med den här starten känns det ju i alla fall väldigt lovande att man kommer gå den vägen. Nu om man slutar 3, 2 eller 4. Men att man kommer vara där uppe och att Sarri har kommit in på det.
Jag tror att det kommer delas upp. Ja, men jag ser det som två läger. Jag tror faktiskt att så kaxig är jag, så att jag tror att Chelsea, City och Liverpool kommer att placera sig 1, 2, 3. Och där tror jag att City tar det. Sen så tror jag att United, Arsenal och Tottenham kommer att kämpa om fjärdeplatsen. Det sa jag faktiskt innan säsongen började, och den profetian ser jag inte heller någon anledning att gå ifrån. Nej. Just nu. Faktiskt.
Det blir spännande, verkligen. Premier League känns oerhört öppen, speciellt med att Liverpool har gjort den starka säsongsinledningen och att City har båda tappat i ligan, oavgjort resultat och sedan även förlorat i Champions League. Att man ser dem lite mänskligt slag, om man säger så.
Ja, ja, men jag tror dessvärre det är tillfälligheter faktiskt. Jag tror att de får ihop det.
Ja, de har ju enorma kvaliteter. Det kan man ju verkligen inte stoppa under stolen. Med tanke på att de kör så här på det här sättet. Det är ju inte konstigt. Du vet, VM. Många spelar kanske lite sega och trötta. Men man har även en Kevin De Bruyne på skadelistan som var en enorm impact förra säsongen. Som kommer komma tillbaka. Man har en Mare som har kommit in i laget som kanske inte har hittat 100% sin roll. Alltså, så det är ju, ja, det finns mycket där.
Ja, absolut.
Det är många namn man kan nämna där. Så. Nej, men Chelsea annars, det låter ju på dig som i alla fall att du är i god ton med Chelsea. Att det känns som att det är något gott på gång, du är nöjd med Sarri. Du kan skratta lite åt den här situationen som jag tagit upp med att Conte kritiserade truppen och att man nu tänker i andra banor till och med, att den är för stor. Så det ser ljust ut för London.
Ja, men absolut. Och jag tror att det brukar också vara så att de som inte spelar Champions League-fotboll, visst, Europa League, det är ju också matchande, va? Men det är ju inte riktigt samma matchande. Att det kan vara en sån grej som slår över för Chelseas del också. Va? Så det får man ha med i beräkningen också. Att vi spelar ingen Champions League-fotboll i år. Och det kanske gör också att man kan sikta in sig och fokusera lite mer på Premier League och på England. Och ja, som sagt, det får man ha med i beräkningen.
Ja. Ja, det blir riktigt roligt. West Ham nu till helgen, vad tror du? Blir det seger mot ett West Ham som tog sin första seger senast i ligan?
Ja, de gjorde det ju. Vann med 2-1 mot, vilka var det nu det? Everton, precis.
Ja. Var det inte till med 3-1?
Det gjorde de också, ja. Stämmer, ja.
Jarmolenko med 2-1.
Ja, ja, nej, han gjorde riktigt bra. Jag tror ju att West Ham har en bättre trupp och en bättre tränare än vad ligan visar. Och är inte alls förvånad över att de vann mot Everton. Sen så tycker jag att i den formen som Chelsea är just nu så bör vi vinna den matchen ändå. Va? Men West Ham är inte ligga sist i tabellen dåliga och kommer inte heller vara med i en slut, alltså i en kamp om nedflyttning. Det kan jag inte tänka mig med det spelarmaterialet och så. Arnautovic är ju en av, Jonas Olsson beskriver honom som en av ligans bästa spelare när han är som bäst, och jag är nog villig att hålla med om det. Jag tycker hans högsta nivå är extremt hög, och de har ett bra genuint lag rakt igenom, så att men jag vill ändå tro att vi ångar över dem också just i den här formen som vi är i, men det är ingen snack om att det blir en tuff match och att det är Chelsea som spelar hemma, va? Har jag för mig? Nej, det är inte alls det. Det är borta.
Det är borta.
Ja.
Borta i London.
Ja. Ja, precis. Ja. Jag och Stellas, min dotter, såg ju hemmamatchen förra året i våras. Så den slutade ju 1-1. Så nej, det blir trixigt, men det ska nog gå vägen. Men det är klart, det är ett styrkeprov nu här framöver med Liverpool också, två möten. Vi har United som sagt lite senare, så att vi får se ifall. Jag tycker ju faktiskt att Chelsea har spelat bra och varit värda vinsten alla gånger, alla matcher som vi har spelat. Och jag tycker att även mot Newcastle när man avgjorde i slutminuterna, då hade vi ändå liksom 80% bollinnehav. Så att man kan inte liksom argumentera för att vi inte har varit värda att vinna de matcherna som vi har spelat. Och kan man bara liksom fortsätta på den vägen. Det var det som var problemet lite grann med Conte, att man kände att man inte hade en plan B. När man väl släppte in ett mål var det väldigt svårt att göra någonting annat, för att man kunde liksom inte såga sig igenom. Men med det spelet som vi har nu, där Chelsea spelar på ett annorlunda sätt, man har liksom både en plan B och en plan C mot Cardiff nu liksom. Man får ett mål i baken, men då lyfter man sig, man hittar vägar, man skapar chanser och gör till slut fyra mål till, va? Så att jag är inte jätteorolig för helgens match. Jag tror att att man kan spika två andra faktiskt. Det är känslan när man går in i den just nu.
Mm. Ja, härligt. Kul att höra, tycker jag. Det är alltid roligt när det är positiva tankar också. Ändå om det är bra med pessimism ibland.
Ja, man får försöka hålla sig någorlunda balanserad. Man kan inte sväva iväg allt för mycket och man får inte heller måla fan på väggen.
Precis. Du har det helt rätt i. Men Donny, jätteroligt att prata med dig. Och se fram emot att prata med dig snart igen också.
Absolut.
Se hur det har gått med det här tuffa spelschemat och om Sarri fortfarande är på vinnarspåret. Så får vi helt enkelt luta oss tillbaka och njuta, förhoppningsvis. Mm. Jätteroligt. Och som sagt, för alla som lyssnar och inte vet om, det finns ju ett härligt Chelsea-forum där ni håller hus och skriver. Vart hittar man er som bäst?
Vi har en hemsida på Svenska Fans som vi uppdaterar så gott det går. Vi har en redaktion som är väldigt taggad och som levererar nyheter på en daglig basis, skulle jag vilja säga. Mitt eget engagemang är ganska högt, men det går från att vara väldigt högt till ganska högt till högt, men det pendlar där, och på sista tiden så har det varit lite mindre tid. Jag har nyligen gift mig för 2 veckor sedan, jag var iväg på en bröllopsresa, det händer mycket i livet. Jag öppnar min fjärde restaurangenhet. Innan dess har vi haft det har varit mycket på tallriken, om man säger så. Så att jag vill göra mer med Chelsea och med CSS än vad ibland tiden räcker till med. Men det då när det finns tid, så finns det tid för poddande med dig. Och det finns tid för lite liveklipp på vår Facebook, på vår Facebook-sida som vi kablar ut till. Jag tror vi har 27 000 följare där på vår Facebook-sida. Vill man komma med in i gemenskapen på riktigt, så får man jättegärna bli medlem i CSS. Information om det finns på vår hemsida där, på Svenska Fans. Men vill man inte det, så vi tvingar ingen. Då kan man gå in och läsa våra nyheter och se våra liveklipp i vilket fall som helst. Vill man ta del av, vill man att det ska heta till på riktigt, så kan man, så finns den möjligheten också. Vill man skriva gästkrönikor eller på något annat sätt bidra, så är det bara att höra av sig till mig eller någon annan i redaktionen, så löser vi det också.
Grymt, härligt. Ja, det gläder mig. Men Donny, du får ha en fortsatt underbar kväll, så hoppas jag att vi hörs snart igen.
Ja, sent är det nu, så att nu jäklar ska jag dunka huvudet i kudden och ladda inför ett 12-timmars pass på restaurangen imorgon. Det blir fantastiskt. Och på vägen dit tänker jag lyssna på det. Hinner du klippa den tills dess?
Det gör jag gärna ensam. Jag kommer klippa den direkt när jag lägger på här.
Fantastiskt. Tillbaka, men då säger vi så. Until next time.
Det gör vi. Auf Wiedersehen.
Carefree.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.